It is time to worship the Lord. Woo! Amen. Tänk dig en dag, vet du, när du stiger in genom porten till himmelen. Har du praktiserat din entré? Har du tränat dig? Jag har tränat många gånger. Jag tänker så här. När jag kommer så säger jag så här. Öppna en i portar. Här kommer Stefan. Det är ju helt rätt, för jag heter ju Stefan. Amen. Vad ska du säga? Jag ska gå med rak rygg. Jag ska känna så här. Han som frälste mig när jag var en ung kille. Han tog hand om mig genom hela mitt liv. Halleluja. Och så ska jag få möta honom. Och jag ska få se hans märken på hans händer. Och jag ska få titta in i hans kärleksfulla ögon. Och jag ska få säga till honom: Jesus, tack ska du ha för att en sån som jag får komma in här idag. Halleluja. Amen. Halleluja. Och sen när jag sagt det så ska vi kramas. Jag och Jesus ska kramas och jag ska ge honom en kicklig sån Stefan Kläm. Och sen så ska jag bara efter det så ska jag vända mig om och säga: Stefan, eller Jesus, vänta lite grann. Jag skulle bara presentera de som är med mig också. Jag kan inte komma in här ensam, Jesus, utan jag vill visa dig de som kommer med mig också. Halleluja. Amen. Du ska inte gå in där ensam. Du ska säga så här: Jesus, jag har några med mig också. Det är de som genom mitt liv på något sätt har fått, du har fått nåd att beröra. Du som har fått predika för dem eller gjort någonting för dem så att de har fattat heliga beslut. Till och med en kväll som denna så fattas det heliga beslut. Och utifrån de besluten så har även andra än dig valt att följa Jesus hela vägen. Halleluja. Och så får vi ha en sån kicklig, sån jubelfest där i himlen. Sånt ska man tänka på genom livet. Vet du, vi är så jordbundna så vi är nästan problem med himlen. Va? Vi är så rädda för himlen, men det ska du inte vara, utan du ska längta till himlen. Amen. Halleluja. Men vi måste säga att himlen måste vänta lite tag till, för det finns många i Oppdal som ännu inte har kommit till den punkten där han eller hon vill ta emot Jesus. Det är därför vi är här, och det är i stort sett bara därför vi är här. Kan du säga amen? Halleluja, underbart. Amen. Nu får du ge dem där som står jämte dig någon kläm, eller slå till dem, eller gör något trevligt annat. Och sen sitter du ner i Herrens närvaro. Amen. Underbart, varsågod och sitt ner. Fredrikstad tar över det på kanten där. Nu får ni sluta kramas. Jag vill att du går direkt med mig till Guds ord ikväll. Och vi ska läsa ifrån första Moseboken. Och sen ska vi läsa hela Bibeln ikväll. Och sen ska vi ha någon lovsångsstund sen lite senare. Nej då, vi ska bara läsa några bibelord här. Och sen ska vi dela Guds ordet utifrån det. I första Mosebok kapitel 16. Om du slår upp vers 7 där, så ska vi läsa ett ord. Och sen så ska vi titta på några saker där ikväll. Igår så talade jag om det här med limmet. Vad sa ni på något? Lime. Lime. Att du måste ha ett lime som håller ihop ditt liv. Lim. Alltså, jag är bättre på finska egentligen. Alltså limminen, va. Du måste ha ett limminen som fungerar i ditt liv. Och vi talar om att i en tid som Petrus säger allt går mot sin upplösning, så måste vi förstå att det finns ett lim som håller ihop livet. Och vi tittade på några saker med sanningen, ljuset, övertygelserna, samvetet, de tingen i våra liv. Amen. Som håller ihop våra liv. Vi fortsätter i den andan här ikväll. Och jag vill att vi ska läsa från vers 7 här. Men Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen. Det här är Hagar. Hon är på flykt. Hon är på flykt bort från Gud, bort från sig själv och bort från allt som har med hennes sammanhang att göra. Hon är rädd. Hon har gett upp. Hon har tappat tron på sig själv och framtiden. Och hon funderar över hur ska jag snabbast bli av med mitt liv. Och nu springer hon bort. Hon är på flykt. Och där vid en källa som heter, eller vid vägen till Tjur eller Sjur, så möter ängeln henne. Oh, ibland vet du inte att det är en ängel som mötte dig. Han eller hon såg ut som en människa, men det var en ängel. Och nu så vet jag inte hur den ängeln såg ut som mötte Hagar där. Men nu när han stannar upp henne så säger han i vers 8. Han sa, Hagar, Saras slavinna eller Sarais slavinna. Varifrån kommer du? Och vart är du på väg? Det är min preken här ikväll. Varifrån kommer du? Och vart är du på väg? Alla kommer någonstans ifrån. Du har någonting bak dig. Din fortid. Du har en historia. Du kommer någonstans ifrån. Ängeln frågar eller Hagar, var kommer du ifrån? Precis som han inte visste det. Gud vet allt. Han vet precis var du kommer ifrån. Han vet också svaret på spörsmål som kommer vidare. Vart är du på väg? Eller vart går du? Hon svarade, jag är på flykt från min husmor Sara. Hon var en flykting. Hon sprang bort ifrån allt som fanns där. Och ängeln stannar henne och ställer de här två spörsmålen. Och jag har funnit ut i mitt liv att Gud möter mig ofta genom spörsmål. Han ställer frågor till mig och han säger, Stefan, har du tänkt på det här? Stefan, hur tänkte du nu? Stefan, vart är du på väg någonstans med ditt liv? Och Gud är sådan. Han kommer inte alltid med påståenden. Han kommer med frågor. I frågan ligger svaret. Svaret som du själv får formulera. När du formulerar detta svar så kommer du också uppfatta någonting om dig själv. Och när Jesus då ställer sig framför dig, kanske en kväll som den här, och frågar, varifrån kommer du? Och vart är du på väg? Hur hade du tänkt dig att livet skulle bli framöver? Vi har ju en historia, den kan vi snabbt definiera, vi kan analysera den, vi kan ställa liksom, en god stund och prata om den. Vi vet inte så mycket om framtiden, men det vet ju Herren, och Gud vill att du och jag ska koppla med honom i de här tingen. Vart har tagit dig dit du är idag? Jag vet inte vad du är på för plats idag, kanske inte som Hagar. Hagar hade ju en fruktansvärd situation. Men du kanske är på en plats som något åt det hållet liknar det. Du kanske upplever att jag vill inte vara här. Jag trivs inte på den här platsen. Den här platsen har lett mig. Jag är här, men jag önskar inte vara här. Kanske är det så för dig. Eller också är det så för dig att du tycker att det är kanon där du är just nu. Varför är du där du är idag? Jo, dina val har tagit dig dit du är idag. Du är där du är idag genom de val som du har gjort genom ditt liv. Våra liv är som en kedja med många länkar. Och varje länk kopplar ihop med nästa länk. Och våra val, stora som små, utgör länkarna som bildar kedjan som är vårt liv. Man talar om den svagaste länken. Vet du vad som är den svagaste länken i din livskedja? Det är dina dåliga val. De val som du fattade som du inte borde fatta. De steg som du tog som du inte borde ha tagit. Det är de svaga länkarna i ditt liv. De riktiga valen som du har gjort i ditt liv. De utgör en styrka i ditt liv. Det är länkar som håller. Men varje länk är kopplad till nästa länk. Varje val leder till ett liv som så småningom kan beskrivas som en kedja. Det hör ihop. Det som du kommer ifrån hör ihop med där du är idag. Och det är ingenting du kan göra någonting åt, utan det är någonting som bara är på det sättet. Och det är därför som när Gud tittar på dig och när du tittar på ditt liv, så ska du finna ut det absolut finaste med dig och det absolut svåraste med dig. Det är just det här att du är en produkt utav dina val. Du förstår att det är där som gör oss till människor. Det är att vi äger vårt val. Det är vi som väljer. Och vi ska titta på det här ikväll och vi ska fundera lite grann, du och jag tillsammans, över hur man kan nalkas det här så att det blir på det bästa sättet. Du förstår att Gud ger oss möjligheten att välja det rätta. Det står så här i 5 Mosebok kapitel 30 och vers 19. Så står det så här. Det är Gud själv som talar. Han säger så här. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er. Att jag har förelagt er. Jag har lagt framför dig. Liv och död, välsignelse eller förbannelse. Välj då livet för att du och dina efterkommande må leva. Vad säger Gud? Gud säger, jag har lagt framför dig död och liv, välsignelse och förbannelse. Här ligger framför dig. Alltså du kan få ett liv med välsignelse. Du kan få ett liv med liv i dig. Du kan få ett liv med död. Du kan få ett liv med förbannelse. Herren säger, jag lägger det här framför dig. Här har du det. Och så stannar han upp en stund. Kanske tar han ett steg tillbaka, jag vet inte. Eller så lutar han sig i sin Chesterfield-soffa. Och sen så tittar han på detta unga folk som knappt har varit ett format folk ens. Och så tittar han på dem och så säger han, det här lägger jag framför dig. Må du nu välja livet. Med andra ord, Gud ger oss möjligheten att välja. Men han väljer inte åt oss. Det är det här som är det svåra med att vara en människa. Det är det här som är det svåra och utmanande i att leva med Gud. Därför många gånger kanske du tänker, men Gud, du vet ju vad som är bäst för mig. Gud, du fattar ju det. Du har ju varit före, du vet ju vad som... Gud, kan inte du välja åt mig? Och Gud säger, jo det kan jag göra, men då blir inte du människa längre. Och vilken relation ska vi ha i framtiden egentligen? Ska vi ha en relation som bara bygger på att jag väljer och krattar manegen för dig? Ska vi ha en sån relation? Vart kommer du in i bilden då? Vem blir du då? Och hur ska du kunna uttrycka för mig att jag betyder någonting för dig om inte du själv väljer in mig i ditt liv? Jag har ju en fru, vet du. Hon är inte här ikväll. Och det är därför som bilden är inte komplett. Va? Du ser den fula sidan av vårt äktenskap. Men det finns en fin en också. Jag lovar dig. Det finns en vacker en. Det finns en beast, den ser du. Men det finns en beauty också. Och när jag träffade Marie, och jag har berättat många gånger förut, träffade henne och vi fick en relation och allt det där. Så var det just det här. Hon valde mig. Och någon säger, vilken idiot. Men det gjorde hon. Och jag valde henne. Ja, det förstår jag, säger du. Ja. Men det var ett val på båda sidor. Och vet du vad? Det här valet som vi gjorde till varandra, det är det som utgör själva skönheten och styrkan i vår relation. Vi väljer varandra. Jag valde inte henne för att hon ville att jag skulle välja henne. Jag valde henne för att jag ville välja henne. Jag valde inte henne just bara på grund av att det är ju liksom det man borde göra och allt det där. Utan jag valde henne för att Stefan ville det. Det var mitt val. Och jag har fått liksom göra det gång på gång. Jag har valt in henne i mitt liv hela tiden. Varför då? Det är det jag vill. När du har med Gud att göra så är det precis på samma sätt. Du väljer honom. Du väljer honom med medvetna val. Någon annan relation finns inte som man kan ha med Gud. Därför att Gud är inte sån. Gud är inte en Gud som tvingar oss att välja honom. Men Gud är en Gud som säger, du har en möjlighet att välja nu. Du kan välja det som är rätt, men du behöver inte välja det som är rätt. Du kan också välja det som är fel. Jag respekterar dig, och jag ska till och med skydda dig för att du väljer fel. Men jag kommer att säga till dig, det där är fel. Jag önskar att du valde någonting annat istället. Men därför att Gud bygger hela sin relation med oss människor utifrån att vi har en fri vilja. Och denna fria viljan har vi använt till att välja oss bort ifrån Gud ibland. Men du kan också använda den till att välja det in med Gud istället. Amen. Jag lägger framför dig död och liv, säger han. Jag lägger framför dig välsignelse och förbannelse. Nu lämnar jag det hos dig. Välj livet, så. Det betyder inte att du gör det. Men jag ger dig ett tips. Ett rejält bra stalltips. Från han som är före och efter och runt. Och vet allt. Välj du livet. Amen. Så Gud ger oss möjligheter att välja. Vi kan välja det rätta. Det är sådan Gud är. Du förstår. Gud ställer frågorna. Men det är vi som väljer. Vår framtid är kopplad till vår historia. Du är där du är idag därför att du har gjort en mängd val genom ditt liv. Och de här valen har lett dig fram till där du är idag med ditt liv. Du kanske inte är glad över det, eller också är du jätteglad över det. Men du är en produkt utav dina egna val som du har gjort under ditt liv. Och därför är det så att det är därför ängeln säger, varifrån kommer du? Vad har du bak dig? Du kan inte förneka din historia. Du kan inte ta undan den. Den är där, den finns där. Och det är ingenting du kan näkta till. Det är heller ingenting du behöver skamma dig över. Utan nu är det på det sättet som det är. Du kommer någonstans ifrån. Så vår framtid, den är också kopplad till vår historia. Men vår historia behöver inte bestämma vår framtid. Och det är det som är evangelium, att vår historia, god eller dålig, hemsk, Hagar hade en hemsk utgångspunkt, men det hon hade med sig behövde inte bestämma hennes framtid. Bara hon fattade rätt beslut där hon stod nu. Gjorde hon det så hade hon möjlighet att gå in i en ny tid med sitt liv. Och allt handlade om att hon valde rätt. Gud ställer sådana frågor som gör att vi hamnar just där, att vi måste fatta viktiga beslut. Och när vi fattar de rätta besluten, då kan vår framtid bli någonting annat eller någonting ytterligare än det vi har bakom oss. Förstår du min vän? Gud kan inte, han vill inte och han kommer inte att välja för dig. Valen är dina att ta. Vad väljer du? Du förstår, det är inte alltid de stora valen som vi gör då och då i livet som påverkar oss mest. Utan det är de här små valen som vi gör dagligen. Igår talade jag om min kompis som jag inte nämnde namnet för, som hade flygplan och flög mycket. Nu har han inte det flygplanet kvar. Och han flög från Stavanger och så ringer han upp tornet i Bromma. Han skulle flyga dit och så säger han, Bromma säger, uppge din kurs. Så uppger han sin kurs och då säger tornet i Bromma, du är en grad fel. Och så säger min kompis, men det var väl inte så farligt, bara en grad. Det kör vi på. Och då säger han från Bromma där, det kan du göra, men då kommer du inte komma till Bromma, utan då kommer du till Haparanda. Du kan älska en tanke av Bromma. Du kan önska att komma dit, du kan be över det, du kan läsa böcker om Bromma, men om du inte har kompassen inställd på Bromma väldigt noggrant, så hamnar du någon annanstans. En grad fel och du hamnar upp i Haparanda. Och det går ju bra att börja så, därför att du känner igen kyrktornet utanför Stavanger. Du vet liksom, men där är ju den där ån där och där är ju min gamla skola och allt det där. Det gör du, det är välbekant för dig i början, det är inte dramatik på något sätt. Men efter ett tag börjar du fundera, jag trodde vi skulle till Bromma. Har de renar här nere i Bromma? Det var mycket folk det var. Och så börjar du tänka, jag känner inte igen mig längre. Och då så funderar du över, hur kunde det bli så här? Det började borta i Stavanger. Det börjar med den där en graden fel. Det börjar med de där små valen som jag gjorde idag, som inte såg så dramatiska ut, men de fick en dramatisk konsekvens efter ett tag i mitt liv. Och det är det där som Gud ser. Så det är inte alltid de här gigantvalen som vi gör i våra liv som får stora konsekvenser på en gång. Utan det är också de här mindre valen som vi gör, som gör att vi lägger ut en kurs för våra liv. Och då, om du ska komma rätt, så måste du också välja rätt. Och när du väljer rätt så kommer du rätt. Amen. Och det är detta som ligger i att vara just människa. Vi äger rätten att välja alltid. Låt mig tala till dig lite grann om djävulen. Honom vill vi inte höra om kanske, men vi snackar om honom en stund i alla fall. Du förstår, djävulen, han kan fresta dig med många saker, men han kan inte välja för dig. Ska förstå en ting min vän, att djävulen, han har inte den makten över ditt liv som du ibland tror. Du behöver inte vara rädd för djävulen. Är det någon som du ska vara rädd för, eller det själv möjligtvis? Men förstå, fienden, han har inte makt att gå in i ditt liv och bara ödelägga dig. Vad har du för tro egentligen? Vi tror inte att djävulen är på någon slags lika nivå som Gud och att det är någon slags nätt och jämnt kamp här och att det nästan är så att fienden vinner. Jag har på något sätt har jag läst en del bibelord om att Jesus står upp och säger att jag har all makt i himlen och på jorden. Det blir inte så mycket över till djävulen då. Om Jesus har all makt, så finns det inte mycket makt där hos djävulen. Den enda makt som djävulen har, det är att han har möjlighet att frästa dig. Det är därför han kallas för frästaren. Han frästar oss. Vad vill han frästa för någonting i ditt liv då? Jo, han frästar dig och försöker få dig att välja fel med ditt liv. Du förstår, inte ens frestelsen är problemet. Det är inte frestelsen som är synden, utan synden etableras när jag väljer frestelsen. Och innan du har valt att ge dig in till de där sakerna, så har inte fienden någon makt över dig överhuvudtaget. Vad var det som gjorde att människan föll i synd? Var det att den där ormen var så otroligt, slangen eller orminen på finska, att han var så otroligt mäktig och att det var som en värsta anakonda liksom som kom där? Var det det? Nej, det var inte det. Utan vad var det som gjorde att de föll i synd? Hon valde fel. Hon valde att lyssna på frestaren och då blev det fel. Och i ditt och mitt liv är det likadant, att när vi lyssnar på frestaren, det är då som vi hamnar fel i våra liv. Och när vi väljer de sakerna som frestelsen och frestaren erbjuder oss i våra liv, det är då som vi hamnar fel. Och det är därför som det är så här, att det enda vapen djävulen har, det är att han frestar oss. Och det är därför han som sagt kallas för frestaren. Så fienden, min vän, han kan inte tvinga dig till någonting. Ge honom inte den krediten. Ge honom inte den positionen. Han har ingen rättighet att gå in i ditt liv och bara ödelägga allt sammans. Han har inte det. Han kan inte det. Han måste komma in genom en dörr. Och den dörren heter att du öppnar den dörren. Hur öppnar jag den dörren då? Genom att du väljer fel väg. Det är dina val som gör om fienden ska få något övertag eller inte. Kan du inte säga halleluja eller något annat kristus? Amen. Men Stefan, säger du, jag har ju inte valt det här livet jag har. Jag har inte valt det. Det har ju andra gjort för mig. Jag har inte valt det här, Stefan. Jag valde inte att flytta till Norge. Det var mina föräldrar som gjorde det. Jag valde inte att bo i Finland. Stackars dig, jag förstår det. Men det var inte jag som har valt det, va? Det är inte mitt val. Jag har svar på allt ikväll. Josef i Bibeln, han kunde ha sagt så. Han kunde ha sagt så här: det är inte mitt val det här. Det är inte jag har inte kastat mig själv i brunnen. Det är inte jag som har gjort att jag hamnat. Det var ju mina bröder som gjorde det. Det är ju orättvist det här. Det är ju inte mitt val det här. Tänk vad många det är som är det. Du har också det i ditt liv. Du sitter med grejer i ditt liv just nu. Det var inte ditt val. Men ändå så hamnade du där. Och så står du och säger, Stefan, att du är vad du har valt och allt det där. Men jag har inte valt det här. Stefan, hjälp mig. Ja, jag är på väg. Jag är på gång. Du förstår, ibland är det så där. Så som Josef, han är ett superbra exempel. Han valde inte de där sakerna. Det gjorde andra åt honom. Och han hamnade i omständigheter som han själv inte hade så att säga startat. Utan de andra som gjorde det. Men då måste du förstå det här. Även om du är i det ovalda. Du har inte valt det här. Så finns det val att göra nu i ditt liv. Därför att om du väljer rätt i det ovalda, så kan inte det ovalda hålla dig kvar. Det kan inte hålla dig bunden. Därför att du kan bryta det ut genom att du gör egna fria val i en bunden situation. Då kommer Gud att hjälpa dig att komma ut ur de där tingen i ditt liv. Josef valde inte det där, men han gjorde andra val i sitt liv trots att han hamnade där han inte ville komma. Så även om det är så ibland att våra liv blir så att vi hamnar i det ovalda, så finns det val att göra. När Nelson Mandela vandrade ut ur fängelset som andra hade stoppat in honom i, många år i fängelse, när dörrarna bakom fängelset stängdes om honom och han var en fri man, så sa han så här: jag var tvungen när jag gick ut ur de där dörrarna att välja att tillgiva, att förlåta de som hade satt mig där. För att om jag inte hade gjort det, så hade jag varit en fånge för resten av mitt liv. Jag hade inte suttit i bakom ett galler, men jag hade haft ett fängelse på insidan. Jag var tvungen att välja att förlåta dem. Även om du är i situationer som du själv inte har valt, så måste du förstå det. Det finns val att göra där. Och när du fattar rätt beslut och fattar rätt val, så kommer du att komma rätt med ditt liv. Amen. Fem saker till slut här som vill hjälpa dig att välja rätt med ditt liv. Vill du höra det? Nummer ett. Inspireras av ungdomar, men ta råd av de gamla. Det är så bra grejer som kommer här nu, va? Så att det är ju, Och det gensvaret, det möter inte upp alls till det som kommer. Det måste vara lite mer amen och halleluja när man säger såna här starka saker. Det är väldigt populärt i vårt samhälle idag att man har en PT. Personlig tränare. Och det snackas mycket om det och så vidare. Man har en PT. Och det är väl ganska bra att du kan, en del kan behöva det. Det är bra om du har en PT. Men jag vill fråga dig, har du någon PE? För om du inte har någon PE... Jag har sett till i mitt liv att jag alltid har haft en PE. Vad är det för någonting? Jo, det lärde jag mig från de gamla kristna. När de läste sin bibel och de kom, they came across, de kom fram till olika bibelord, så skrev de med marginalen PE. Prövat och erfaret. Har du någon sån i ditt liv som är en PE? Som är en som har prövat det där och erfarit? Har du dem i ditt liv, så har du en väldigt stor, ska vi säga, fördel när det gäller hur du ska välja i ditt liv. Lär dig det i ditt liv. Att det är de gamla som sitter vid porten. Det är de du ska lyssna på. I Bibeln så står det om det att de äldste satt vid porten. Vad gjorde de där? De bedömde trafiken som gick in mellan, in i staden och ut ur staden. De vakade över ting där. De levde där med vishet och de hade råd att ge till den unga generationen. Och om du får tag på sådana människor, det kan du göra genom att söka. Och inte minst söka Gud. Jag har alltid haft gamla människor som har varit min PE. Gamla människor som är så gamla så de inte kan konkurrera med mig. Gamla människor som inte kanske har allt det där som jag hade när jag var ung. Men de har något annat. De har ett liv. De har ett prövat och erfaret liv. De ska du lyssna på. De ska du ta råd av. Vad ska jag göra med mina kompisar som jag har runt omkring mig då? Ja, de ska du inspireras av. De ska du vara glad över. Och du ska bara prisa Herren för dem. Och du ska leva med de unga. Men du ska ta råd av de gamla. Halleluja. Amen. Jag tänker ofta på det. Jag är alltid, det är så mycket barn, va? Så man har mycket unga barn i sitt liv. Men man har mycket ungdomar. Vi har levt med ungdomar hela vårt liv. Mats Ola som sitter där nere och Randy. Alltså vi vet, vi har arbetat med unga hela livet. Och det är därför som jag är så ung och fräsch, vet du. Det är därför jag lär mig på det sättet väldigt mycket. Och man lär sig att inte dö i förtid. Och så. Men jag tar inte råd av de unga. Det har jag aldrig gjort. Jag var ungdomspastor i många år. Men jag tog aldrig någon råd av de unga. Jag gick till de äldre. De som inte ens orkar gå på mötet. De som hade rollatorn som de var tvungna att åka med. Men jag struntade i rollatorn. Utan jag satte mig ner och frågade om råd. Jag behöver en PE i mitt liv. Det behöver du också, min vän. Och när du har det, så har du en väldig sak som underlättar för dig. Att välja rätt med ditt liv. Nummer två. I de här fem punkterna. Välj dina vänner med omsorg. Första Korintherbrevet 15 säger så här i vers 33. Låt inte bedra er. Av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd. Du kan ha alla förutsättningar, du kan ha alla talenter och så vidare. Men ditt sällskap kommer att påverka dig till det bättre eller till det sämre. Se till att du väljer dina vänner med omsorg. Varför då? Det har att göra med hur du ska välja i livet. Om du inte väljer det med omsorg, så kommer du snart att finna ut att det finns saker och personer där i ditt liv som inte har något bra inflytande över dig. Personer som inte liksom hjälper dig att komma fram till de riktiga besluten i ditt liv, utan använder dig för att kanske dra ner dig. Kom ihåg, människor som lever i synd måste alltid ha kompisar som gör samma sak. Synden vägrar att gå ensam, måste alltid ha kompisar för att kunna gå vidare. Och det är den typen av kompis ska inte du vara. Kan du säga amen till detta? Ordspråksboken säger så här: den avfällige uppfylls av sina egna vägar. En god man håller sig borta ifrån honom. Men vad ska jag göra med de avfälliga då? Jag ska be för dem, jag ska besigna dem, men du ska inte ha dem nära ditt hjärta. Varför då? Ditt liv är så mycket viktigare. Se till att du bevakar och bevarar ditt liv och välj dina vänner med omsorg. Amen. Det är bara det tipset, råd från Herren tror jag till dig. Nummer tre, slarva inte med din bibelläsning och ditt liv med Jesus. Du förstår, Bibeln är som en renande faktor för ditt tankeliv. Bibeln, den har en förmåga att hjälpa dig att tänka klart. Och om du lever med din bibelläsning på en daglig basis så har du en sån hjälp. Om du gör det, lever i detta, så kommer du att ha en sån förutsättning som andra inte har, därför att du har Guds ordet i ditt liv. Se till att du lever med Bibeln som en kär vän i ditt liv. Se till att du blir beroende av Bibeln. Du vet, man kan bli beroende av så många ting, men ju mer du läser Bibeln, ju mer beroende blir du av den. Det är precis som när du tränar. I början är det lite jobbigt och det är slitsamt, men efter ett tag så upptäcker du måste ut och springa. Du har blivit beroende av det. Och ju mer du läser Bibeln, ju mer du lever i Guds ordet, ju mer beroende blir du av det. Och ju mer hjälp kommer du ha till att välja rätt med ditt liv. Läs din Bibel, slarva inte med den. Du kan gärna slarva med Breaking Bad eller Prison Break eller vad det är för någonting du tittar på. Du kan gärna slarva med det, hoppa över något program, men hoppa inte över din dagliga bibelläsning. Amen, halleluja. Lev ditt liv nära Bibeln och nära Jesus. Nummer fyra, lev i omvändelse så att din kompass inte går sönder. Du förstår, att leva i omvändelse det, och vara snabb till omvändelse. Om du upptäcker att här blir vi inte bra, här blir vi inte rätt, omvänd dig. Spring till Herren, vänd om ifrån det där. Så kommer du ha en inre kompass som är bevarad i ditt liv. Så slipper du lida skeppsbrott i din tro. Du slipper de sakerna därför att din kompass, som är fin mekaniken i din själ, som är det där som är så sårbart men så starkt, när du håller den skyddad i ditt liv genom att leva i omvändelse, genom att springa till Jesus så fort det händer någonting, snabbt vända om till Herren. Du behöver inte ha en massa andliga attribut runt omkring det där. Bara ropa till Jesus och säg: Jesus, jag vänder om ifrån det här. Jag vill inte hålla på med, jag vill inte tänka sådär, jag vill inte göra. Tillge mig Jesus, jag vänder om från det där i mitt liv. Och du kommer ha en bevarad kompass på insidan. Det kommer att hjälpa dig så mycket när det gäller att välja rätt i ditt liv. Amen. Sista här, underlätta för dig själv genom att ha rätt kläder på dig. Du kanske inte fick den poängen där, men den kommer snart till dig, denna poäng. Underlätta för dig själv genom att ha rätt kläder på dig. Romarbrevet kapitel 13 och vers 14, så står det så här. Nej, står det, ikläder Jesus Kristus, eller Herren Jesus Kristus. Ser du att man kan ikläda sig honom? Det är det som är att ha rätt kläder på sig. Klä på dig Jesus! Och ha inte sån omsorg om kroppen så att begären väcks till liv. Varför har en del människor så mycket begär? Därför att de har fel kläder på sig. Vad är det för kläder de har fel på sig? Ja, de har inte klätt på sig Jesus. Du kan ikläda dig Jesus. Ju mer du har med Jesus och iklädande att ta honom att göra, ju mindre begärelse kommer att komma igång i ditt liv. Ju mer du fokuserar, tänker på de här kroppstyngda sakerna, tänker på de där grejerna, lever i det, till och med lever i det, jag får inte göra det här, jag får inte göra det här, oh, nu måste jag hålla mig borta från det, nu får jag inte göra det här. Och ju mer du försöker hålla dig borta, ju mer håller du på i det. Jag får inte tänka på det. Och det enda du tänker på är det du inte får tänka på. Jag har ett litet tips till dig, min vän. Tänk på Jesus. Fokusera på honom. Och du kommer att märka att de där kroppsliga begären som alla människor har, de väcks inte till liv. Det är ju som ett, ska vi säga, som ett monster som ligger slumrande på insidan av oss. Och om vi liksom fokuserar eller är upptagna av de här sakerna väldigt mycket, då väcks de här begären i liv. Och då sätts det igång saker i våra liv som vi inte kan handskas med. Men om du ikläder dig Jesus Kristus istället, så kommer inte de där sakerna väckas upp i ditt liv. Och du slipper så mycket elände när du lever på det det sättet. Halleluja. Ta på dig rätt kläder, min vän. Ha på dig Jesu kläder. Iklä dig Herren Jesus Kristus, säger Guds ord. Gör det i ditt liv. Den som sitter under en allsmäktig skugga, han är beskyddad. Hur kan du sitta under honom? Jo, när du är i Kristus Jesus, då kommer du att vara beskyddad, min vän. Håll dig där. Lev där. Fokusera på honom och du kommer att märka att det blir så mycket lättare att fatta de riktiga besluten i ditt liv. Halleluja. Du har träffat så många människor som är så förvirrade. Förvirrade. Men så förvirrade. Har du någonsin läst något bibelord om och Jesus var förvirrad? Har du sett det någon gång? Har du någon uppfattat Jesus som förvirrad någon gång? Han kliar sig i huvudet. Nej. Det finns ingen förvirring hos Jesus. Och det finns ingen förvirring i Guds rike. Finns inte. Det finns bara glädje, rättfärdighet och frid i riket. Och då säger man, jag är ju full av förvirring och ångest och allt möjligt. Ja, men det kan ha att göra med var du är placerad någonstans. Om du... Släng inte grej på golvet där, Andy. Jag bor ju ofta hemma hos Hans och Marit. Och jag älskar en kaka som Marit gör. Som jag kallar för gula faran. Och den är gul och den är så otroligt god. Va? Så hon bara måste göra. Då tänker jag så här. Ja, men jag får aldrig någon gula fara hemma hos mig. Va? Jag aldrig. Va? Jag får ingen gula fara i Sverige någonstans. Va? Jag går in på kondis och beställer. Ska jag få en gula fara, tack, och en kopp kaffe? Kan jag få det? Då tittar de bara, men de vet inte vad jag pratar om. Men när jag är hemma hos Marit och hon, då får jag gula fara hela tiden. Varför då? Jag är på rätt ställe. Om du vill ha gula faran, då får du gå dit där den finns. Det här är ju inte starkt, eller djupt, men det är starkt. Alltså. Och ni tänker så här, ja, men jag har så lite det, jag har så lite det. Ja, men du är ju kanske på fel ställe. Du får ju gå där det finns. Jag har ingen frid. Ja, men vad är du och letar någonstans då? Jag vet ett ställe, det finns massor av frid. Fridens rike. Det är byggt utav frid. Men jag har ingen frid. Nej, men du kanske ska flytta din lilla rumpa och förflytta dig till där den finns då. Amen. Kan vi göra det istället? Ja, det är så mycket frestelse. Ja, men då kanske du är på fel ställe. Det är mycket sådana saker. Det är ju det han försöker säga här. Att se till att du inte har sån omsorg om det där. Så att de där begären växer till liv. Och istället för att försöka slå ner de där begären. Så hålla på där, kämpa med det. Pröva en annan taktik. Pröva med att förflytta hela dig till en annan plats. Så kommer du upptäcka, här fanns det inte så mycket begärelse. När du är i Kristus Jesus och är fokuserad på honom och liksom lever nära honom och prisar honom, då kommer du upptäcka, det är väldigt mycket som du slipper då. Det är väldigt mycket grejer som inte kommer nå dig. Därför att du är på rätt plats med din tillvaro. Se till att vara där med ditt liv och du kommer att ha så mycket lättare att fatta de riktiga besluten i ditt liv. Amen. Kan du säga amen? Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Så, inspireras av ungdomar men ta råd av de gamla. Välj dina vänner med omsorg. Se till att du inte slarvar med din bibelläsning och ditt liv med Jesus. Lev i en omvändelse och var snabb till omvändelse så att din inre kompass är bevarad. Underlätta för dig själv genom att ta på dig rätt kläder. Halleluja. Amen. Jesus, nu tackar vi dig för att vi får ta till oss ditt ord, Herre. Tackar